Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver.
Så gick in i hissen och Sebbe, han blev ganska upphetsad där, så han tog tag i mig och tryckte in mig i hörnan i hissen och började kyssa mig.
Grooming, eller vuxnas kontakt med barn i sexuellt syfte. I det här avsnittet ska vi höra Idas berättelse om hur hon blev utsatt av sin simtränare.
Det är en tjej som är, tjejer till exempel som är ensam, som är jätteintresserad av hästar. Om de har dem ju tillgång till hästar och vill du komma hit och sådär.
Vi pratar också med Lena Larsson, gruppchef för IT-relaterade sexualbrott mot barn på polisens nationella operativa avdelning, om hur grooming yttrar sig när det sker över internet.
Och ja, likväl behöver du prata, de tycker livet är skit och liksom skolan är jättejobbig och sådär. Ja, behöver du prata, du hör av dig till mig, jag lyssnar gärna och sådär.
OS-simmerskan Ida Markovarja har idag en lång meritförteckning med flera medaljer från både EM och VM i simning. Men som 16-åring blev hon sexuellt utnyttjad av sin tränare.
Jag flyttade från min hemmastad Staffanstorp till Trelleborg. Skulle precis börja gymnasiet. Jag hade precis fyllt 16. Och jag skulle börja gymnasiet där, simma i en ny simklubb och så vidare. Och så trivdes jag inte riktigt där med skolan. Jag hade dyslexi, så jag kände att jag inte klarade av skolan riktigt. Och ja, kände mig osmart helt enkelt. Så jag hoppade av gymnasiet och tänkte att jag bara ska satsa på simningen. För det var det jag var bra på.
Hon har bestämt sig för att satsa på simningen och kontaktar sin landslagstränare i Mellansverige med frågan om att få komma och träna för honom.
För att jag ville komma till ett ställe där jag kände mig trygg och jag hade en landslagskompis där också, så jag kontaktade henne och frågade om jag fick bo där. För att ja, det blev lite fel när jag flyttade ner till Trelleborg helt enkelt, så jag ville bara därifrån. Och jag blev även utstött i min simgrupp där jag började. Och det kan bero på många anledningar. Jag var ganska duktig på att simma då. Det kan vara en anledning. Den andra anledningen kan vara att min pappa var tränare och de tyckte att han gjorde simpass som passade mig bäst. Men samtidigt så var jag ju van vid hans simpass, för jag har ju tränat för han hela mitt liv. Så det jag kände mig ganska utstött både i skolan och i simningen. Så att jag bestämde mig för att åka upp till Mellansverige och träna där för min landslagstränare.
Hon tränar hårt och trivs med att bo hos sin kompis som också simmar. Och snart är det dags för Ida och hennes tränare att börja förbereda henne för en OS-satsning.
Och då bjöd han hem mig till sig för att ha de här mötena. Och det tyckte jag, ja, det tänkte inte jag någonting på heller, utan jag tänkte ja, det kan väl vara trevligt och så vidare och lära känna han också, min landslagstränare. Så att jag blev hembjuden där på ett första möte. Och då var även hans fru där. Men hon gick ganska snabbt efter. Alltså hon gick ifrån efter kanske 10-15 minuter. För att då skulle vi sätta oss ner och ha ett möte och hon skulle gå och jobba. Och detta var mitt på dagen. I central plats i en lägenhet. I den staden jag befann mig i. Och då började med att han visade runt mig i hans lägenhet. Och det kan väl vara den första groomingprocessen, om inte andra. För att man ska inte bjuda hem sina utövare till sig själv. Man ska ju försöka vara på en öppen plats. Men jag tänkte inte mer på det. Men då gick han runt och visade runt mig i hans lägenhet. Och det visade ju sig att han var ganska intresserad av naken konst och så vidare och annan sorts konst. Så det började med att vi gick in i deras vardagsrum och då hade han en stor avgjutning på hans frus rumpa med ett band eller en stringtrosa på. Och han berättade att det var hans frus rumpa och han tyckte om det väldigt mycket och sådär. Och jag sa ingenting. Alltså jag försökte bara spela normal. För jag var ju lite i beroendeställning till han.
Vi ska lämna Idas berättelse för en stund. För idag är det allt vanligare att den första kontakten sker över internet.
Groomen är ju då egentligen inte ett ord som finns i svensk lagstiftning, utan i svensk lagstiftning heter det vuxnas kontakt med barn i sexuellt syfte.
Det här är Lena Larsson, gruppchef för IT-relaterade sexualbrott mot barn på polisens nationella operativa avdelning.
Och det kan gå till på lite olika sätt. Mycket sker via nätet. Där man som vuxen då går in på sajter där barn och ungdomar finns. Och man kontaktar dem. Men man kan ändå vara sig själv och tala om vem man är. Eller så låtsas man vara ett barn eller en ungdom. Och på det sättet lura då barn och kanske skicka bilder på sig själva i sexuella, lite sexualiserade bilder så att säga. Eller att man får personerna att begå övergrepp på sig själva genom att hota dem på olika sätt. Det är inte bara på nätet. Det sker ju i föreningsliv och i skola och andra ställen där det finns barn också. Men mycket sker ju på nätet. Där tror jag man känner sig rätt säker och anonym. Och har man då det intresset, alltså ett sexuellt intresse av barn. Och man också kan nå väldigt många på väldigt kort tid. Och kanske det är någon då som nappar. Så tror jag att man lockas av det. Och jag tror att många... En hel del män som har det här intresset, och kvinnor också för den delen, de lär sig att hantera det. De försätter sig inte i situationer där de råkar ut för det här. Men de som inte kan låta bli, det är så enkelt.
Lena berättar att den preliminära statistiken för 2018 visar att 188 anmälningar mot grooming gjordes, men att mörkertalet förmodas vara stort.
Det är ingenting du vill... Först, du vill inte berätta för dina föräldrar att du gjort någonting dumt, för då kanske du inte får hålla på nätet längre. Och har du ingen annan att prata med, då går du för dig själv och kanske mår jättedåligt över det här. Kanske inte berätta för någon, och då blir det ju en sån här spiral. Och jag tror att, och så känner man sig kanske lite dum för när man har liksom blivit lurad. Så jag tror att mörkertalet är rätt stort. Det är nog inte speciellt många som anmäler när de blir utsatta för det här, tyvärr. Barn och ungdomar har ju inte ett utbyggt konsekvenstänkande. Så om man till exempel skickar en rätt oskyldig bild egentligen, till exempel till någon som då frågar om man kan skicka en bild, kanske bara man tror att man har BH på sig och har tagit en sån bild, och den är inte så farlig egentligen, för det är ju vad du visar på en badstrand. Men så, och sen då hotar den här personen att man ska skicka någon, jag vill ha en avklädd bild, och så skickar jag den här till alla i din skola. Och då liksom, och så säger de att du får räkna från 10. Liksom. Annars så skickar jag till alla dina kontakter. Då har barn och ungdomar inte det konsekvenstänkande att det kanske inte händer. Utan då känner man sig tvungen att liksom klä av sig och skicka en naken bild eller någonting sånt.
Ida blir bjuden hem till sin tränare för att diskutera sin OS-satsning. Men mötet visar sig handla om något annat.
Så han... Man ville ju att han skulle bry sig om en eftersom han var en landslagstränare. Och jag ville ju bli en duktig simmare och så vidare. Och sen visade han mig in i hans kontor. Och då hade han också då planscher på då konstverk. Och det var det olika avgjutningar i gips om jag på planscher då. Små foto på kanske 50 olika små foto på avgjutningar av. Och då berättade han att det var kvinnors underliv på de här avgjutningarna. Och då 16 år, det är ju lite speciellt att höra, så jag säger ingenting och så. Men han är väldigt så, ja men jag ser att du inte blir generad och jag ser att du kan ta detta på ett moget sätt och sådär. Och, ja, han hela tiden spelade på mig. Att jag var mogen och att jag förstod det här och så vidare. Så jag svarar faktiskt inte så mycket på de grejerna. Utan jag bara nickar eller jag vet inte, jag sa ingenting. Jag gick med honom. Och sen visade han mig då hallen och sen visade han mig in i deras sovrum. Ett normalt stort sovrum med nattusbord vid sidan av. Och då hängde där tre stora, ganska stora tavlor. Dubbelt A4. Tre stycken vid huvudkudden. Eller vid liksom, ja, där man ligger med huvudkudden. Och sen tre stycken på andra sidan sängen vid fötterna. Där man stod, kan man säga. Där man kunde gå förbi sängen. Där hängde bilder på han och hans fru i olika sexställningar. Men det var inga kön eller så som visades där. Och där sa han också, ja, vi är jättemycket för naket och vi tycker om det och vi och så vidare. Och jag ser att du blir inte ens generad och så. Han spelade hela tiden på mig, att han kunde se en massa saker på mig.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Och sen, jag tänkte väl inte så mycket. Jag tycker det var väldigt obehagligt och märkligt. Men sen så var det en, inte jättestor, men en halv A4 skulptur ungefär på nattusbordet som han stolt berättade att det var hans frus underliv. Ja, det var väl då mötet in i, det var det som hände liksom första delen. Och sen gick vi ut i stora rummet och satte oss i soffan och då kunde han, ja men jag kan se på dig att du är oskuld och så. Och jag kan se att, eller jag kan se att du har haft sex och att du inte är oskuld. Och han kunde se massa grejer på mig och att han kunde se på de andra simmarna att de var rakade och så vidare. Mellan benen och sådär. Han kunde se sånt.
Hon vågar inte ifrågasätta av rädsla för att det skulle påverka hennes simkarriär. Hon lämnar till slut lägenheten och berättar inte om händelsen för någon. Ett par dagar senare ringer han på hennes ytterdörr.
Och han sa, ja nej, du måste följa med mig hem för vi måste slutföra vårt snack vi hade och sådär. Och jag tänkte, jaha. Och den familjen verkar också tycka att det var lite konstigt. Men ja, då tänkte jag, ja då fortsätter vi att prata OS-satsningen. Så jag gick med han ut och jag satte mig i bilen. Och då smekte han mig på mitt lår och sa att detta är helt normalt och så vidare. Hela tiden spela på att det var helt normalt och att det var inget märkligt och sådär. Och så åkte jag med han hem och så fick jag då frukost där istället, minns jag. Och sen så ville han då snacka om... Ja, han ville snacka, han ville veta om jag hade haft sex. Och han berättade att han gärna gick... Han var badvakt också under en period. Och då gick han in i tjejernas omklädningsrum och... Ja, så han kunde se väldigt lätt på tjejer om de var... fräscha eller inte, och det var ju viktigt att de var rakade och så vidare. Och sen alltså han, samtidigt som han var väldigt obehaglig på det sättet, så var han ju väldigt snäll, och han var ju snäll vid mig, och han, ja, man ville ju ha på något sätt hans uppmärksamhet, för man tränade ju tillsammans med kanske 20 tjejer, eller ja, i alla fall 20 i gruppen. Och ja, man konkurrerade om uppmärksamhet och så, och man ville ju att han skulle bry sig om en, för att man ville ju bli bra och man ville få hjälp och bli det bästa och så vidare. Så man kände sig ju också speciell när han liksom bjöd hem en eller bjöd en på frukost och pratade med en, kände man.
De pratar om OS-satsningen, men han vill också passa på att visa henne ett fotoalbum.
Och då började han visa det för mig, och då var det på han och hans fru. Igen då i olika sexställningar, men då med könen. Så då satt han och visade det, och så var han väldigt mycket så att han tyckte det var helt normalt, och det var, han hade själv barn ju och så, och han tyckte att det var ju mycket mer normalt att visa barn porrfilm och så än krigsfilmer, för porrfilmer det, och sex och så, det var ju kärlek.
Ett typiskt tillvägagångssätt vid grooming är att gärningsmannen riktar in sig på barnets intressen. Vi hör Lena Larsson igen.
Om det är en tjej till exempel som är ensam, som är jätteintresserad av hästar. Om de har ju tillgång till hästar och vill du komma hit och sådär. Och ja, likväl behöver du prata. De tycker livet är skit och liksom skolan är jättejobbig och sådär. Ja, behöver du prata? Du hör av dig till mig, jag lyssnar gärna och sådär. Barn och ungdomar är rätt källkritiska idag, men ibland så tänker man kanske inte hela vägen. Men om man blir kontaktad av någon, många av dem som blir kontaktade när det så att säga blir grooming, det är ju folk som redan sedan tidigare är utsatta på något sätt. Man kanske har dåligt självförtroende, eller man har kanske mobbat i skolan, eller man kanske utfryst eller någonting sånt, och det gör ju att man blir lättare offer så att säga. Men många ungdomar idag genomskådar faktiskt de som försöker, ja, så att säga, grooma dem, och när de säger till dem att liksom försvinna härifrån, en pedofil och så. Men de som är lite lättare, och de som vill bli sedda och vill ha uppmärksamhet, de är ju också lättare för de här personerna, som, ja, de som vill ha kontakt med barn i sexuellt syfte, det är mycket lättare för dem att få kontakt med dem. Men om det är någon som börjar dra sig undan och mår jättedåligt och inte vill gå till skolan för att man har ont i magen och allt möjligt, då har det förmodligen hänt någonting, och då kan man i alla fall ställa frågor om det. Jag vet att vi hade något ärende för något år sedan där vi kom hem till en familj där det här hade hänt. Och då hade man varit på sjukhus med den här, det var en tjej, och då hade man varit på sjukhus med henne och allting sånt där. Man trodde hon var jättedålig. Men det visade sig att det var det här som hade hänt. Och när då polisen kom dit och pratade med henne och berättade att vi har sett att det här har hänt, då var det som att sticka hål på ballongen. Är det någon som oförklarat börjar må dåligt och man inte förstår varför, då ska man i alla fall ställa frågan. Har det hänt någonting? Sen överhuvudtaget så tror jag att föräldrar måste ta ett lite större ansvar och ha lite mer koll på vad barn och ungdomar gör på nätet. För att ställa frågor, be dem visa var de är någonstans på nätet. Om man inte liksom vet själv vad som händer på de här sajterna de är på, så kanske man kan ställa frågan. Vad gör du där? Kan du visa mig? Och då kanske det är lättare också att prata om det hela, alltså som barn och ungdom, och komma och prata med föräldrarna om det.
Det blir ytterligare ett möte mellan Ida och hennes tränare i hans hem.
Och han bodde i en lägenhet och han hade hissen precis utanför. Och så ja, vi tog på oss och så. Och då sa han också även att det är inga problem om du vill bo här hos oss. Du kan alltid låna mina barns rum när de bor hos sin mamma. För han var då skild sen innan och hade en ny fru. Och jag erbjöd sig att jag kunde sova hos dem och så vidare. Och ja, det tänkte jag väl också. Ja, det var ju schysst. Alltså, det var inget så jag tänkte på då, just i den situationen. Och sen efter det, när vi hade tagit på oss kläderna och ska åka ner till bilen, då står hans bil i ett garage. Så vi går in i hissen, det är en ganska stor hiss med spegel och sådär. Så vi gick in i hissen och så började han bli ganska upphetsad där. Så han tog tag i mig och tryckte in mig i hörnan i hissen och började kyssa mig. Och då hamnade jag i chock och när hissen kom ner så bara springer jag, eller liksom jag bara går ut ur hissen och så ställer jag upp dörren, så står jag vid dörren. Så säger han i hissen, ja, ska vi åka upp igen? Och då säger jag, nej, vi ska åka till träningen nu. Ja, så då gick han ut ur hissen och nu var jag ganska rädd vid det här tillfället, för att han hade ju mycket väl kunnat bara ta mig och dra in mig i hissen igen. Men han gick ut och sen så var det en ganska smal, trång gång man gick för att komma ner till garaget, så att jag försökte bara spela med så normalt som möjligt och gick ner i den här gången i garaget i källaren. Och så satt jag mig i bilen och jag låtsade som ingenting. Och då igen smekte han mig på benet och sa, men jag har haft det så här med många tjejer innan och det är ingen fara. Och det är helt normalt. Och jag säger ingenting. Jag vet att jag spelar något spel där, för att jag försöker. Jag bara vill lösa den här situationen. Så jag spelar med. Jag går ner till träningen, simmar passet helt normalt, låtsas som ingenting. Och sen när jag kommer hem på kvällen så ringer jag mina föräldrar och berättar allt som har hänt. Men samtidigt så berättar ju jag, eller säger till dem, att säger ni det här till någon så kommer jag neka. Så de blev satta i en väldigt konstig sits. Jag vet att de kontaktade en advokat. Det vet jag efterhand. Det visste jag inte då. Men då sa oss advokaten, ni kan inte göra så mycket för hon är villig till att erkänna det som har hänt.
Inför ett träningsläger på Cypern berättar hon för Sveriges olympiska kommitté om vad hon utsatts för. Tränaren blir omedelbart bortplockad. Och strax därefter gör hon en polisanmälan tillsammans med sin advokat. Så småningom blir det rättegång.
Och sen när jag sitter i rättegången med han, det är en sluten, bakom stängda dörrar. Han är så manipulativ där i de rättegångarna. Så det känns som det han säger. Det känns som att det är sant. Alltså, det känns helt. Alltså jättemärkligt på alla sätt att sitta där. För att själv är man jätteosäker och rädd. Och så ska man sitta och berätta om de här grejerna. Och sen sitter han och drar en historia som känns så verklig på något sätt. Så man känns som man själv blir lurad. När man sitter där. Även fast man har varit med om det som har hänt. Det är det som känns så. Det är det som känns så konstigt. Och det är det mycket groomingen går ut på. Att man får en känsla av att, var det mitt fel? Var det jag som gjorde de här grejerna så att han gjorde det?
Han frias i tingsrätten. Men döms senare mot sitt nekande i hovrätten. Trots domen fortsätter han arbeta som simtränare.
För att jag träffade ju han på simtävlingar och så. Så även fast han var dömd för sexuellt ofredande på en 16-årig tjej som jag var, så fick han lov att vara kvar som simtränare i klubben för tjejer i just den åldern och killar.
Mm.
Och det är ju för att han är så manipulativ och så bra på att grooma människor. Så han groomade ju en hel förening. Vem anställer en tränare som är dömd sexuellt ut eller ofredande under tiden han jobbar där och får vara kvar i nästan i 6 år?
Det fanns alltså tillräckligt med bevis som dömde Idas gärningsman. Men hur ska man komma åt den grooming som sker på nätet? Vi hör Lena Larsson igen.
Vi försöker ju informera så mycket som möjligt. Så försöker vi samarbeta med de plattformar där barn och ungdomar finns. Och där kan man väl säga att det finns ju en hel del att arbeta på. För att alla de här plattformarna är inte så samarbetsvilliga. Och där de också skulle kunna hjälpa till i det här och göra ett större arbete med och detektera de som tar kontakt med barn i sexuellt syfte. För det man kan göra såna här, att det flaggas upp med vissa ord man använder och sånt där.
Ida är idag kvar inom simningen där hon coachar andra. Dessutom föreläser hon om sin historia för att belysa ämnet och motverka sexuella övergrepp mot barn.
Han gav sig på fel tjej. Han missbedömde mig nog ganska bra. Och det känns ju... För att oftast så... Ja, oftast om man då har en lite ostabil familj eller situation överlag. Det är oftast de som har lätt för att bli utnyttjade eller mer utnyttjade eller lättare, eller vad man säger, än andra. Och på ett sätt så hade jag ju det, men jag har ju alltid haft en väldigt trygg familj. Så det är det räddade nog mig. Men groomingen var ju ganska lätt för han. För han var ju i en position där han var väldigt viktig för mig. Så han kunde ju liksom lura mig. Eller inte lura mig, han kunde ju få med mig ganska lätt.
Du har lyssnat på avsnittet om grooming. Vill du dela med dig av din historia? Kontakta oss på kunskapsstudion@gmail.com.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.